السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد. Vi kommer idag inshallah ta'ala att gå igenom tafsir på slutet av surat al-Ma'arij och hela surat Nuh bi'idhnillah. Allahumma yassir. Vi börjar med surat al-Ma'arij och det är bara några verser kvar. Och vi kommer att gå igenom dem inshallah fram till salat al-Maghrib som är vid halv. Så avbryter vi och sen fortsätter vi inshallah efteråt med surat al-Nuh. Och vi börjar som vanligt med att lyssna på koranverserna. Tafaddal.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim. فما للذين كفروا قبلك مهطعين فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
بسم الله ثم ما بعد. Så vi är framme vid vers 36 surat al-Ma'arij. فما للذين كفروا قبلك محطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. Allah Azza wa Jalla säger här i dessa verser som kan översättas till: så vad är det med dessa människor som inte tror? När de skyndar sig att lyssna på dig bara för att kunna förneka dig och håna dig och Allahs bok. De sitter i grupper på höger och vänster sida om dig. Imam al-Baghawi säger i hans tafsir att dessa verser sändes ner gällande icke-muslimerna i Mekka, som brukade samlas runt profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam för att höra vad han hade att säga till folket när han förkunnade islam, för att sen förneka honom och göra narr av honom. Så profeten alaihi wasallam brukade berätta för folket i Mekka om islam. Och de här icke-muslimerna som var högmodiga brukade sätta sig runt honom bara för att lyssna på honom. Och sen säga, det här tror vi inte på. Och sen göra narr av honom. Och Ibn Kathir nämner också här att icke-muslimerna i Mekka kände till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De visste mycket väl vem han var. De visste mycket väl att han var en profet. De kände till uppenbarelsen och de fick bevittna alla de mirakel som Allah Ta'ala lät honom genomföra. Men trots detta så flyr de. De tar avstånd från profeten sallallahu alaihi wasallam och splittras i grupper. Izin, som Allah säger i denna ayah. Att de kanske är enade i att förneka honom, men de är splittrade ändå bland sig själva. Vissa till höger, vissa till vänster och så vidare. Och sen säger Allah, efter att han har nämnt att de förnekar profeten sallallahu alaihi wasallam, أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئِنْ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Hoppas de alla att de ska få komma in i njutningarnas paradis. Ja, det vill säga, tror de Efter att de har förnekat profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och förnekat alla de bevis som han har kommit med, att de ska få samma belöning som muslimerna. Är det här logiskt? Nej. Och Allah nämner ordet här, tama'a. De hoppas och tror att de ska få komma in i paradiset. Men så enkelt är det inte. Det räcker inte med att hoppas för att få komma in i paradiset. Utan det kräver att man tror på Allah Azza wa Jal, hans sändebud och hans uppenbarelse, och underkastar sig detta. Och sen säger Allah som svar på deras tro att de ska få komma in i paradiset: Kalla, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Kalla, nej. Alltså så här är det inte. Ni kommer inte komma in i paradiset bara för att ni hoppas att ni ska få komma in i paradiset. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Vi har skapat dem från någonting som de känner till. Vi har skapat människan från det som hon känner till. Och de lärda nämner här i tafsir att det här betyder att Allah Azza wa Jal skapade människan från al-alaqa. Den här vätskan som kommer från mannen, den här droppen, al-alaqa. Och sedan, eller al-nutfa, och sedan al-alaqa, och sedan al-mudgha. De här tre stadierna som fostret genomgår innan det att det blir till en människa i moderns sköte. Så vi har skapat människan från det hon känner till. Mimma indafiq. Och i det här finns det också en påminnelse att människan är svag. Vi var en droppe. Vi kommer bli till jord. Vi kan inte varken gynna eller skada om Allah inte vill. Så det är också en påminnelse. Och sen säger Allah: Fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Jag svär vid Herren över öst och väst att vi säkerligen är kapabla att ersätta dem med andra som är bättre än dem, och ingenting kan hindra oss. Allah Azza wa Jal, han svär här vid öst och väst. Han är herre över öst och väst, det vill säga över allting. Så Allah svär här, inna laqadirun, att vi är mäktiga och kapabla att ersätta dessa människor med någon som är bättre än dem, och ingenting kan hindra oss. Här finns det två förklaringar. Att Allah Azza wa Jal är mäktig att återskapa oss i en ny skapelse som är bättre än denna skapelse. Och den här förklaringen är korrekt. För Allah kommer på domedagen att återskapa oss. Så som han skapade oss första gången kommer han att återskapa oss. Men kroppen i nästa liv är bättre än denna kropp. För det är en kropp som inte kan dö. Så Allah Azza wa Jal påminner här människan om att nam, vi som skapade er första gången kommer att återskapa er. Versen kan också betyda att Allah är mäktig och kapabel att skapa folk som är bättre än oss. Som Allah nämner i surat al-Fat, att om ni vänder er bort så kommer Allah att byta ut er mot ett folk som är bättre. Det vill säga Allah kan utplåna alla människor på jorden om han vill. Och skapa ett folk som bara dyrkar honom. Men det är inte så Allah vill att det ska vara, utan Allah vill pröva oss. Han har gett oss fri vilja. Men om han ville, han skulle kunna utplåna oss och ersätta oss med andra människor som är bättre än oss. Men Allah är kapabel och mäktig till detta. Och ingenting kan hindra honom. Ingen kan hinna föra Allah eller stoppa Allah i att göra det han vill. Men trots denna påminnelse, om människorna nu väljer att inte underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer här en varning. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوَعَدُونَ. Så lämna folket, fadarhum, lämna dem att sysselsätta sig med onödigt prat och lek tills de möter den dag som de har lovats. Låt de här icke-muslimerna vara upptagna och sysselsatta med dessa två saker. الخوض واللعب. الخوض betyder här onödigt prat. Det vill säga att de förnekar Allah subhanahu wa ta'ala. De talar falskt och ljuger. Det här är al-khawd. Wal-la'ib, leker. Det vill säga hela deras liv är bara för nöjes skull. Bara för leks skull. För skojs skull. Leva livet som man säger idag. De leker. Livet leker som man till och med säger på svenska. Låt dem vara. Låt dem prata falskt och låt dem leka livet. Men tills de möter den dag som de har lovats. Och då kommer problemen. Då kommer de vakna upp från sitt rus, från det världsliga livet. Och stå till svars för det de har gjort. Och Ibn al-Qayyim, han säger här i tafsir, att de här två egenskaperna, al-khawd och al-la'ib, är totala motsatsen till det som islam och profeterna har kommit med. Al-khawd är motsatsen till al-ilm al-nafi'. Och al-la'ib är motsatsen till al-amal al-salih. Allah Azza wa Jal skickade sändebuden med dessa två. Nyttig kunskap och goda gärningar. Och al-khawd, att sitta och tala falskt och ljuga och göra narr av religionen och sånt, är totala motsatsen till al-ilm al-nafi', den nyttiga kunskapen. Och al-la'ib, att leka och leka med religionen och leka med dunya och inte göra goda gärningar inför nästa liv, är totala motsatsen till att göra rättfärdiga gärningar. Och så säger Ibn al-Qayyim att alla de som vänder sig bort från sändebudets väg har dessa två egenskaper. Alla icke-muslimer har dessa två egenskaper. Att de talar falskt och att de beter sig oseriöst i detta världsliga liv och att de bara leker med livet. Sedan så nämner Allah Azza wa Jal hur dessa människor kommer att återuppstå. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ. Den dagen de ska skynda sig fram ur sina gravar. Så som om de skyndade sig till ett mål. På domedagen kommer Allah Azza wa Jal att beordra en eller någon att ropa da'i. Och då kommer folk att komma ut från sina gravar. Också en Israfil blåser i hornet på domedagen. Så kommer folk att komma ut från sina gravar och de kommer att bege sig mot den här rösten, åt det hållet, det här ljudet. Och de kan inte avvika från höger till vänster som alla nämner i surat al-Taha, utan de går raka vägen snabbt mot den plats som de ska till. Så Allah säger att på domedagen kommer de komma ut från sina gravar som att de tävlade. Sira'an, yani bråttom, stressade, kommer de att snabbt komma ut från sina gravar till det mål, till det här målet då. Och sen säger Allah i sista versen: Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun. Att de kommer att stå när de då får liv återigen med blickar sänkta i fruktan. Och skam kommer att omge dem. Det här är dagen som de lovades. Och det här nämner Allah också i andra verser i Koranen. Att icke-muslimerna kommer vara khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Av rädsla kommer de att stå med blickarna ner i marken. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Och de kommer att vara förnedrade. Och här talar också Ibn al-Qayyim om hur de av rädsla står helt still och förnedrade på domedagen. Vilket också gör att deras ögon är neråt i marken. Och rösten är låg. De vågar inte säga någonting på den dagen. Och det här är till skillnad från de troende. Som kommer att stå med en trygghet i hjärtat och ljus i ansiktet och så vidare. Och Ibn Taymiyyah nämner också här en annan fajda. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att de kommer stå med khushu, alltså med rädsla i blicken, orörliga. Så bevisar det att resten av kroppen och det har snabba rörelser på domedagen. Man rör sig snabbt och så vidare. Men just blicken och det här hjärtat gör att folk står helt still i rädsla inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så här slutar denna sura. Och vi fortsätter inshallah efter salat med surat Nuh. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.